Flower Sing. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till ett nytt program från Klarsyn och syskonbandet som är Kristna Synskadades förening. Och vi fortsätter vår serie i ämnet frihet, eller på temat frihet ska jag säga. Den här gången så ska vi få lyssna på Erik Bondesson som pratar med sina föräldrar om vad frihet har inneburit både för dem och för Maria och Erik, som alltså båda har en synnedsättning.
Ja, om vi ska börja med det här begreppet frihet då först. Vad är frihet för er?
Frihet tycker jag är att kunna disponera över sin tid själv. Få göra det jag har lust med att göra. Vi har ett fritt samhälle där det finns kultur att ta del av. En yttrandefrihet att kunna få prata om vad vi vill.
Jag håller med mamma där. Om man ser på individuell nivå så vill jag nog ha lite grann den här friheten i min vardag. Att kunna få göra vad jag själv känner att få göra och vill göra. Och ändå leva tillsammans med mamma och kunna göra saker ihop med henne men ändå få lite tid. Till exempel sitta och läsa en bok. Läsa min tidning på morgonen. Sen när det gäller den här samhälleliga friheten, den värdesätter jag ju högt. Att vi har de här friheterna vi har i det här landet.
Om vi pratar då om den personliga friheten, upplevde ni att ni hade mer frihet innan ni skaffade barn?
Ja, men jag får fortsätta lite grann där. Det är klart att då var det ju bara jag och mamma och vi hade ju möjlighet att göra saker som vi verkligen ville göra tillsammans. Sen när vi fick dig Erik så blev det ju helt annorlunda som det blir för alla småbarnsföräldrar. Då inskränks ju den friheten lite grann för man har ju ett ansvar. Och som får gå egentligen oftast i första rummet att vi har fått ett barn.
Ja, det håller jag ju med om. Och på något sätt så vet man ju det när man får barn att man har en liten varelse som kräver ens tid och uppmärksamhet större delar utav dygnet. Så att det är ju inget som kommer som någon chock även om det är svårt att veta hur det riktigt blir i praktiken.
Och så kom jag då till att börja med. Och så sa doktorn att allt var bra utom ögonen. Vad tänkte ni då?
Jo, det var så Erik att jag upptäckte nog det redan innan vi var hos doktorn. För jag minns att jag skulle amma dig en natt. Och då tände jag lampan. För detta var ju i februari, mars, så det var ju mörkt ute. Och då vet jag att jag reagerade på att inte dina pupiller drog ihop sig. Och att du inte sökte någon ögonkontakt med mig. Men jag tänkte att det kanske är sånt som kommer sen. Du var ju en och en halv månad kanske. Men jag vet att jag började fundera på det här med ögonen.
Jag var den här som alltid är ganska optimistisk. Mamma talar ju om detta naturligtvis. Men jag kanske att jag inte ville ta till mig det på något vis, va? Utan jag ville tro att det inte var så. Så att jag kände nog liksom att vi får vänta till vi får ett svar från doktorn och så vidare. Så jag hoppades väl och trodde väl kanske att det inte skulle så vara fallet. Mamma var nog mer på det klara med att så var det. Sen kunde jag ju också göra sådana här små grejer, Erik, som mamma pratade om det här med ljuset då. Så gjorde jag nog också det här med att försöka att du skulle fånga det jag gjorde framför dig. Att du skulle fånga det med blicken. Men jag märkte nog också, Erik, att du inte gjorde det. Men ändå på något sätt höll jag ifrån mig det, va?
Men sen efter ett tag så fick ni inse faktum.
Ja, men jag ska säga det Erik att vi fick ju en remiss till KSS. Och där skulle de ju göra en utredning.
Just det som heter SKAS numera, sjukhuset i Skövde.
Mm. Och där skulle de ju, eftersom det finns ju många sjukdomar, ganska allvarliga sjukdomar som börjar med grav synnedsättning, så hade de ju ganska många sjukdomar att utreda. Det togs ju mycket prover på dig. Jag vet att det var någon doktor som kom in och sa att ja, nu kan det vara så att det kan vara någon tumör i hjärnan. Och det sista som de sa, det var att de misstänkte att det var en ämnesomsättningssjukdom. Och att i så fall skulle du inte leva i så många år. Så att det här blev ju vi hemskickade med, och så skulle du ju få, vi skulle få en remiss och göra en ordentlig ögonundersökning då i Linköping. Så på något sätt, när vi sen fick svaret på det här att det var en isolerad ögonskada, så kändes det som att vi kom undan med blotta förskräckelsen. Sen ska jag säga också att under den här tiden som vi gick och väntade på besked, så var ju du så frisk. Så att jag vet att jag tänkte att jag tror inte att du är sjuk. Att det var något med ögonen, det förstod jag. Men på något sätt så gick ju tanken åt det att är det bara det, så får vi vara glada.
Ja, jag upplevde det också otroligt dramatiskt. Jag kände nog en sorg över detta. Otroligt jobbigt. Men vi hade varandra, jag och mamma, och vi kunde ändå prata om det lite grann och diskutera. Men visst fanns det en sorg i det här, Erik. Och då först gick det väl upp klart för mig att så här var det.
Ja, det är ju många tankar som snurrar. Var det inte du som pratade om att, och hjälp, nu får vi ta bort alla trösklar?
Jo, det var nog min första tanke. Jag började tänka på trösklar, att du skulle snubbla över trösklar. Sen fick jag ju lära mig att trösklar är jättebra för att de markerar nu är ett rum slut och ett annat börjar.
I andra ord så kunde ni ge mig frihet.
Jag tror det var så här att vi behövde inte ge dig någon frihet, för du såg till att du tog den själv. Du ledde ju oss framåt i detta och tog ju mycket frihet och var ju väldigt aktiv. Och på något sätt så var jag nog aldrig orolig, för när du gav dig ut på dina strapatser, du hoppade på studsmatta och klättrade i ribbstol och så slog du dig ju aldrig. Jag har en känsla av att våra grannbarn hade mer blåmärken och slog sig mer än vad du gjorde. Så att jag var aldrig orolig när du gav dig ut i din frihetsivran.
Nej, och den tog du verkligen från början, Erik. Och vi tillät dig att ta den här friheten. Jag kom hem i huset och körde med kärret fram och tillbaka i köket. Och gjorde åverken på våra köksluckor och allting. Men det fick du göra, Erik, för vi märkte att det var så gott för dig i dig. Vi tyckte att du var otroligt aktiv. Sen vet jag att vi fick ju hjälp av kommunen här sen också. Vi skulle sätta upp små hörn på våra bord och sånt där för att du inte skulle slå i pannan i det. Men du var fantastiskt, Erik, hemma. Du vågade mycket, du utsatte dig själv för mycket. Du utmanade dig själv hela tiden, Erik.
Tror ni att det hade varit likadant om jag hade haft min syn?
Det tror jag att det hade varit. Jag tror inte att det hade något med synen att göra, men att det kanske hade tagit sig andra uttryck.
Det här med ditt skapande, Erik, till exempel, eftersom du håller på mycket med musik och du håller på mycket med virkning och sånt där. Det tror jag du hade haft med dig om du hade sett också. Det är inget att tala om det.
Det finns i generna så att säga att vi skapar en del i familjen och så har gjort genom åren.
Ja, och musiken fanns ju alltid till. Jag spelade ju själv, Erik, och mamma lyssnade mycket på musik. Och det här, vi sjöng mycket för er när ni var små och läste mycket böcker. Och
upplevde ni att jag som synskadat barn hade mindre frihet än mina seende jämnåriga?
Det beror väl också mycket på vad man är intresserad utav. Det är klart att det var inte lika lätt för dig att cykla runt kvarteret. Men du tog dig ju en liten tur på cykeln. Om det nu är viktigt att cykla runt kvarteren, jag vet inte.
Men du ville ju pröva det. Det var det som var viktigt för oss. Du var nyfiken på hur det var att cykla. Vi såg ju våra grannars barn hela tiden. Den friheten de hade. De kunde ju ge sig ut på sin cykel själva. Och åka runt lite grann och springa ut i trädgården. Vi hade ju mer ett vakande öga över dig. Och var med på ett helt annat sätt. Mm.
Men det beror ju också på hur man tänker kring frihet. Och det är ju något som är väldigt, väldigt individuellt. Jag minns att jag tänkte i början att ja, det här ser inte du. Och att det är en frihet att kunna uppleva och kunna se. Men det är ju utifrån mina värderingar och hur jag tänker.
Men sen så, efter 3 år, så var det dags att skaffa ett syskon till mig. Ni var medvetna om att det syskonet kunde ha samma ögonskada. Hur ställde ni er inför det?
Lite det här, vi pratade med lite doktorer om det här och vi pratade ju själva, jag och mamma. Jag kommer ihåg det här att om det skulle bli en tjej så skulle det finnas en större möjlighet att hon skulle se och så vidare. Men jag tror aldrig det fanns en tvekan om att vi ville ha ett barn till.
Vi visste ju om att det var 25%
risk då.
Risk. Ja. För det har någonting med det här X och Y-kromosomerna att göra. Sen hade nog någon ögondoktor sagt att det var väldigt ovanligt att flickor hade det här.
Ja, så var det.
Men jag tror inte att det stämmer idag att det är så. Jag tror man har modifierat de här diagnossättningarna lite grann. Men jag minns att jag nog tänkte att det kan nog vara så att nästa barn också har en ögonskada. Jag vet inte varför.
Men då innebär det samt att vi gick in med detta med friska ögon, om man säger så. Att vi ville ha ett barn till. Dels för att vi själva ville det, och dels ville vi gärna att du skulle få ett syskon.
Och det kommer jag ihåg att jag redan på BB sa till den doktorn, och det var samma som undersökte dig där på 2 månaders kontrollen, så sa jag att du kan nog skicka en remiss. Nej, 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 sa han, det här händer så sällan. Jag såg ju direkt på Marias blick.
Ja, det märkte jag också.
Ja. Jag minns det lite som kanske en lättnad att ja, ja, nu vet vi.
Tycker inte det var samma som det var när vi fick dig, Erik, och få Maria? Dels hade vi ju sett dig i aktion de här åren, och tyckte vi gladdes ju med det naturligtvis. Så vi kände nog inte så, utan när Maria kom så, och jag kommer ihåg speciellt, Erik, att jag var glad för att jag var en flicka.
Och då visade det sig att det var 2 synskadade barn. Hur upplevde ni då att friheten påverkades efter det?
Mycket av livet då kretsade ju kring er. Det var ju mycket det här med inskolning hos dagmamma, inskolning på dagis, för det var fritids, det var skjutsa och det var hämta, lämna. Men på något sätt så blev det ju en vardag i det. Jag tyckte bland annat friheten, det var att få gå in och ställa sig i duschen eller ta ett bad i lugn och ro och utan att bli störd kanske. Det upplevde jag som en frihet. Ibland var det en frihet att åka iväg och handla. Jag minns att frihet för mig då var mycket att få en liten stund och få tänka mina egna tankar i lugn och ro.
Och jag tog ju min frihet, Erik. Jag började springa då, som du vet. Få den där timman i mig ut och träna lite grann. För jobbet blev ju naturligtvis mer än i och med att vi hade 2 barn. Aktiva, livliga barn också, som krävde ganska mycket. Sen fick vi ju hjälp också av kommunen så småningom, Erik, och få lite avlastning. Så vi en gång i månaden fick en helg tillsammans, jag och mamma. Och så någon vecka på sommaren. Och då såg man ju fram emot de där dagarna, fredag, lördag, söndag, där vi kunde hitta på saker både för oss själva och med vänner vi hade.
Hur tror ni att det hade känts om ni inte hade haft den möjligheten?
Nej, det tror jag hade varit jobbigt. Det var nästan nödvändigt. Dels så behöver man ju för egen del komma iväg. Nu tycker vi ju om att vara ute och på bio, teater och åka till Göteborg som vi har nära till. Vi har nog det frihetsbehovet av att få komma iväg.
Så var det ju för övrigt också, för det var ju så, Erik, att jag och mamma ville ju ut och resa. Och då var ju många gånger också tvungna att följa med. Det fanns ju inget annat. Vi åkte utomlands, vi hyrde husbil, vi åkte ut och vi åkte ut på andra sätt också. Och det tyckte vi bara var roligt då, att ni ville hänga med på detta. Men ni var nere på tvungna och hänga med bakom. Ja. Jag och mamma ville gärna ut och se oss omkring.
Ja.
Och kanske också skapa någonting för er för framtiden.
Vi hade ju inga anhöriga på nära håll också, så det kunde vi ju se på andra familjer i Grästorp med barn med som hade extra behov av hjälp och stöd, att fanns det anhöriga i närheten så kunde de ju ställa upp. Men det hade ju inte vi, så därför var ju vi beroende av att vi fick lite hjälp från kommunen ibland.
Inte bara det här med avlastningsfamilj då, utan också barnvakt vid vissa tillfällen.
Det fick vi också.
Det mesta har ju tack och lov fungerat bra, men fanns det stunder också, eller när ni som föräldrar kunde känna er livegna?
Ja, till exempel om vi hade folk hemma, Erik, så minns jag att då ville ju inte du gå och lägga dig. Då vet jag att jag låg hos dig kanske till klockan blev både 9:30, 10:00. Om det var någon oro i kroppen att, hos dig att det inte var som vanligt. Och så visst, vid sådana tillfällen så blev det ju som det blev.
Men annars så tycker jag att det hade fungerat väl. Sen var det så här också, Erik, att när vi hade bjudningar hem till oss, Erik, så såg vi ju till att det var på de helgerna oftast som ni var borta hos era helgfamiljer.
Och det är ju en viktig möjlighet att kunna få den hjälpen. Men vi har ju gjort mycket ute också och det har varit trevligt. Men jag vet ju också att eran frihet inskränktes på grund av att jag inte klarade mig själv utan behövde hjälp och jag ville gå och utforska allting medan ni hellre kanske ville sitta lugnt och äta och prata.
Kommer jag ihåg, Erik, när vi var i Danmark, det var det på badhotellet. Då ville du inte sitta med oss och äta, eller hur var det? Eller du skulle springa omkring. Det var ju inte helt enkelt. För det fanns ju andra människor där runt omkring att ta hänsyn till också. Och du hittade inte. Och...
Det var många gånger man fick äta kall mat, Erik, ja. Om vi var på restaurang. Och så ja. För att efter du hade fått din mat så ville du iväg, va? Du hade någon iver i kroppen där. Och jag vet många gånger jag lämnade restauranger vi har varit ute på, Erik. Men jag har knappast ätit hälften. De gånger kan man ibland svära lite grann för sig själv, Erik.
Tilläggas bör ju då att jag som liten var livlig. Medan min syster Maria däremot var lugn.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Och ni har ju haft ett gott stöd i varandra. Som när vi har varit ute alla fyra. Ni har kunnat ha en av oss. Hur har ni då upplevt det när vi var små? Och någon av er var tvungen att åka ut med oss båda två?
Jo, Erik, jag minns när jag skulle åka till Lunde vid badet och bada med er båda två. Och då är det ju det, jag får byta om på mig och så får jag hjälpa er två. Många gånger så kändes det som jag gjorde allt gånger tre. Och fixa fika till mig, fixa fika till er och se till att ni fick den hjälpen ni skulle ha. Och att det inte var några getingar i närheten utav er. Så det beror lite på vad vi gjorde.
Utan ofta så var vi ju jag och mamma med er två. Sen var det ju någon gång då och då. Vi var tvungna att vara ensamma med er. Ofta så var det kanske mamma som var det. Men vi hade två synskadade barn. Vi var två personer. Det var nere på i mångt och mycket tvunget. Sen var det ju mycket naturligtvis, Erik, också med våra arbeten och sånt där. Jag var ju egen företagare och det låg ju mycket hos mamma och ensam. Men sen jobbade ju mamma och jag var hemma. Det har ju alltid varit någon hemma.
Till och med min näst sista termin på gymnasiet så var alltid någon av er hemma. Hur tror ni det hade fungerat om det inte hade varit så utan att ni båda hade varit iväg?
Jag tänker att jobbar man mycket båda två, då har man ju det som ska göras, handla, städa, laga mat, tvätta och umgås med er. Då fick man ju göra det när man kom hem. Nu hade vi ju möjlighet att kunna göra det på dagen. När jag var hemma där under några år, då kunde jag ju tvätta och städa och göra sånt. Så då var det klart när ni kom hem från era verksamheter.
Tänker jag så här att det handlar ju om ett samspel, att vi får hjälpas åt. Och där upplevde ni väl också att ni... Det var väldigt bra hjälp, till exempel när jag hämtade Maria vid skolan.
Jag hade haft det stressigt på jobbet och jag tror jag hade köpt med mig någon sallad. Jag slutade tidigt och jag tänkte att nu ska jag hem och slänga i mig den och så skulle jag iväg och hämta Maria på fritids. Och då vet jag att du ringde till mig och så sa du det att mamma, jag kan gå och hämta Maria på fritids. Och jag vet att jag tyckte det var så, det var en befrielse. Då tänkte jag få gå hem och jag får äta i lugn och ro. Bara det lilla var en frihet.
Sen var det ju också så här, tycker jag, vi bodde ju i en villa i Grästorp på den tiden och där hade du och Maria varsitt rum. Så ofta när ni kom från skolan och så där så gick ni in på era rum. Ni gjorde era läxor och ni satt och lyssnade på musik. Och...
Du vet, Erik, när du fick dina bubbelband in på rummet och så slängde du igen dörren och så hörde jag hur du öppnade luckan till kassettbandspelaren. Satt i kassetten och tjong och så lyssnade du.
Och det var ju också en frihet på ett sätt för mig och mamma. Att vi visste att ni höll på med något som var trevligt på era respektive rum, va? Det var ju också en frihet för oss att vara hemma och gå i köket och greja lite grann och göra lite andra saker. Ja. Ju äldre ni blev, ju mer självständiga blev ni också.
Jag ska tillägga att Bubbel, det var en barntidning som Synskadades Riksförbund tidigare gav ut. Med olika serier som Kalanka och Bamse till exempel. Vi var ju mycket hemma. Hur såg ni på det faktum att vi inte alls lekte mycket med jämnåriga barn?
Ja, det kan jag nog tycka var kanske något som jag tänkte på en del. För att vi hade ju flera barn i närheten som var i din och Marias ålder och så. Jag hade nog tyckt att det hade varit trevligt att du kom in i det samspelet och umgås och leka med andra barn. Men sen förstod jag att du hade nog inte riktigt det intresset.
Jag kunde också känna så. Jag kunde känna en viss sorg i det när jag såg dina jämnåriga kamrater leka. Och det var väl något som jag hade väl kunnat önska. Men du var nog lite också från början, Erik, en individualist. Det är inte säkert, Erik, att du hade varit så mycket just den typen, även om du hade sett med det. Ja.
Men vi gjorde ju mycket annat, till exempel var ute med kontaktperson och ledsagare. Och jag gick ju ut på egen hand. Jag tänker andra kanske hade varit oroliga för att släppa ut sina barn så. Varför gav ni mig den friheten? Till exempel att gå till skolan själv och vara ute och gå med Maria, ledsaga henne.
Jag tror att det har att göra med att jag under de här åren hade märkt att du klarade ju det här. Alltså du parerade ju hindren i din omgivning så att jag tyckte inte att jag hade något att vara orolig för.
Ja, men minns Erik, i början så här när du började ge dig iväg ut på dina vandringar, då tog jag på mig och gick efter dig, Erik. Men så småningom så kommer jag ihåg det att vi märkte att du var noga med det här. Du ville lära dig, du hade en drivkraft att klara dig själv, Erik. Och till slut släppte den där oron på något sätt, va? Att vi märkte att det här funkar.
Och här var ju en viktig milstolpe när ni tillät mig att gå över den starkt trafikerade huvudgatan i Grästorp där vi bodde då.
Gjorde vi?
Ja, till att börja med gjorde ni inte det, men till slut fick ni ge med er.
Ja, och att vi inte gjorde det var väl för att vi inte visste om när du gick över den första gången. För jag tror att du ringde hem till mig och så hörde jag ju bilarna i bakgrunden. Och så sa du, gissa nu mamma vart jag är. Andra eller tredje gången du gick där, då tror jag vi skickade din moster efter dig. Så hon gick och tittade. Men det är väl också det här att du ska ju klara dig hela livet. Så att det är ju ingen idé att skydda dig, för vi är ju inte med sen i ditt vuxna liv. Och på något sätt så tänkte jag väl att du märker väl, det kanske har varit värre om du hade varit väldigt orolig och inte vågat någonting. Då hade vi ju fått pusha på dig att Erik försöker gå ut själv och ska du inte försöka lära dig den här vägen.
Får jag ställa en motfråga till dig, Erik? Hur hade du tror du upplevt det om vi hade varit mer bestämda i att du inte hade fått allt det här som vi tyckte att vi ville ge dig?
Jag tror tyvärr inte att det hade hjälpt, för jag hade gjort det ändå, för jag är så envis. Ja. Mer flexibel nu, men tidigare genom åren så ja.
Så var det nog.
Men det måste väl också gett er frihet. Jag tänker på att jag följde Maria hem då, men också att vi kunde ta oss ut på egen hand. Och som att jag hjälpte er att gå och handla ibland och göra små ärenden.
Ja, du Erik, tänk när du alltid gick ner på lördag till våra konditori i Grästorp och kom hem med färsk bröd, färska tekakor till våran frukost på lördagmorgon, Erik. Det tog nog en halvtimme ner och en halvtimme hem. Du har gett oss otroligt mycket glädje genom åren.
Det var lyxigt när du kom hem där med färskt bröd, Erik.
Du ville gärna gå, Erik, att vi gav dig de här möjligheterna också, att vi, om vi skickar dig och göra någonting så gjorde
viktigt, eller någonting som hon har velat lägga energi på, eller
att jag då kunde vara till stöd för Maria, för hon har ju inte haft samma möjligheter och inte samma drivkraft att lära sig att hitta själv och klara sig.
Nej, hon har inte tyckt att hon har behov av att kunna gå ut själv. Ni är ju olika som personer och det är väl era personligheter som styr hur ni, vad det är för saker som ni utvecklar och för saker som blir viktiga för er och hur ni vill ha era liv.
Men hur tror ni det hade sett ut om någon av oss hade varit seende?
Jag tänker att hade du sett och tagit körkort och kört bil och åkt iväg med dina kompisar eller åkt iväg på olika aktiviteter, evenemang, så kanske Maria hade följt med. Så det är klart att livet hade sett ut på ett annat sätt. Det hade det gjort, om det hade varit bättre eller sämre eller likadant, det är ju svårt att värdera.
Men förhoppningsvis hade det blivit så att du hade tyckt om din lilla syster och hjälpt henne också på traven om du hade sett. Ja. Och din lilla syster hade haft någon att se upp till, som hon även gör nu naturligtvis. Men...
Och om hon hade varit seende så hade ju jag förstås fått hennes hjälp.
Det har vi ju sett på andra familjer med synskadade barn, ja. och äldre syskon och så.
Men nu kan man väl ändå säga att ni har väldigt mycket frihet, för att det har ju ordnat sig väldigt bra både för mig och Maria. Vi har båda två dagliga verksamheter och varsitt boende.
Ja, det tycker jag verkligen. Det har väl varit lite, legat som lite oro över mig i alla fall innan det ordnade sig. Så nu känner ju vi att vi kan liksom fasa ut oss när det gäller att vara det här stödet i era vardagar för att få det att fungera. För nu har ni det stödet och då kan vi finnas till på ett annat sätt.
Mm. Är det någonting som ni tycker kunde ha fungerat annorlunda?
Jag tycker ju att kommunen kunde ha haft lite bättre insatser för dig, Erik, när du hade ditt eget boende. För jag tror att många kan bo kvar i sina egna lägenheter om man vill det. Om det finns ett lite mer flexibelt stöd ifrån kommunen.
Man kan väl säga att om vi går tillbaka lite grann till er uppväxt så tycker vi ändå att vi bodde i Lilla Grästorp, en liten kommun. Där fick vi faktiskt mycket hjälp, Erik, i mångt och mycket.
Det har ju gått lite hand i hand med hur samhällets ekonomi ser ut också. När det blir mindre pengar i kommunernas plånböcker så är det ju nedskärningar i stöd till personer med som är i behovet av hjälp och stöd så. Även om väl det inte har varit något som vi direkt har drabbats speciellt mycket av, så tycker jag att det kommer in ett ekonomiskt tänk när vi har sämre tider.
Ja, vi fick ju bostadsanpassningsbidrag och så här hemma på den tiden när vi växte upp, och vi fick vara med och planera för den nya skolan som skulle byggas. Mm. Alltså vi fick delta på ett helt annat sätt och vi fick i princip det vi ville ha. Vi fick möjlighet att bygga ut en stor altan i vårt hus. Bara för att ni skulle ha möjlighet att kunna komma ut utan att ni behövde vara med igen. Vi fick möjlighet att bygga en liten lekstuga till er. Som det inte sedermera blev så mycket utav i och för sig. Va? Men vi fick mycket bidrag och vi fick mycket hjälp i skolan.
Detta var ju slutet på 80-talet. Då hade kommunerna gått om pengar. Men det var också enkelt i en liten kommun. Mm. Jag tror inte man tittar så mycket på lagar och paragrafer. Det märkte vi blir ju skillnad när vi flyttade hit till Vänersborg. Det ska ju inte hänga på vilken kommun man bor i. Man ska ju ha det stödet man har rätt till.
Hur avgörande tror ni att kommunala stödinsatser är?
Det tror jag väl att det kan vara individuellt. En del familjer vill säkert ha mer stöd, andra mindre. En del behöver mer stöd, andra mindre stöd. Så jag tror att det är jätteviktigt. Det jag kan tycka är att kommunerna kanske kunde vara lite bättre på att ha en kontakt med familjer. Att man liksom kollar upp hur ser stödbehovet ut. Jag kan väl tycka att kommunen håller lite väl mycket på sina pengar ibland. Så att man får söka informationen själv. Och det är ju därför det poppar upp sådana här verksamheter som Lasse Brukarstödcenter till exempel, som finns i Göteborg. Och om kommunerna hade ett lite bättre uppsökarverksamhet och var lite mer berättade om sina stödinsatser, så tror inte jag att en sån verksamhet skulle behöva finnas.
Om vi ser på framtiden då, hur tänker ni?
Nej, men då känns det ju skönt att veta att ni har bra boenden och att det är bra personal runt omkring er. Och så är det ju för alla föräldrar. Det är ju någonting som man hamnar i, att en dag så finns man inte längre och då lämnar man sina barn.
Ni har ju varandra, att det finns, och sen har ni ju lite släkt runt omkring också naturligtvis, fast på avstånd. Vi ser med tillförsikt på det.
Sammanfattningsvis så kan vi ju säga så här att visst kan friheten inskränkas när man har barn med funktionsvariationer, men med rätt stöd och med rätt inställning så kan det gå bra.
Jag skulle vilja säga det också, att tittar man på alla familjer runt omkring så har nästan varje familj någonting som inskränker ens frihet. Det kan vara dålig ekonomi, det kan vara sjukdom. Man får sina förutsättningar som familj och så får man göra det bästa av det.
Hörni, jag vill tacka för att jag fick samtala med er, och så får vi fortsätta ta våran frihet under ansvar.
Tack så mycket, Erik. Det var jättetrevligt att få prata med dig om detta.
Tack.
Tack, tack.
Du har lyssnat till Klarsyn och Syskonbandet, som är Kristna Synskadades förening som gör det här programmet. Om du vill skriva till oss, då kan du göra det på adress radio@syskonbandet.se. Och jag vill också påminna dig om att du kan lyssna på våra program som podd. Då letar du Klarsyn och Syskonbandet där poddar finns.
Vår tekniker idag, han heter som alltid Kalle Olofsson och jag heter Sofie Sundin och det gör jag precis som vanligt. Och jag hoppas att du har en fortsatt trevlig dag.